Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Du lyssnar på mig, Thomas Gudshage.
Och David Skoda Volpe.
Ja, avsnitt 102. Året är 1965 och det är augusti månad. Du, innan vi kör igång med tre snabba, känner du också att det var massor av små saker här och där i tidningarna som du tänkte att fan, det här kan jag prata om, men det är för litet?
Ja.
Jag tänkte på det. Jag såg att Sjöwall Wahlöös bok Rosanna hade precis kommit ut den här.
Okej.
Okay. Beck. Den var ju succé den här hösten sen. Har du läst Rosanna?
Det var den första bok jag läste. Nej, det var det inte. Men jag läste den faktiskt. En av de första deckarna jag läste när jag var typ... När läste man dem? När man var 12, 13.
Ja, kanske. Men då blev jag lite glad. Sen såg jag även att Ben Hur gick på bio. Det måste ha gått lite sent, tänker jag, för den kom ju tidigare.
Charlton Heston, va? 11 Oscar, va?
Exakt.
En av de största filmerna, va? 8,1 på IMDb, va? Vet du hur många hästar som dog i inspelningen av Ben-Hur?
Nej.
Ska jag googla?
Var det många?
Nej, det slog mig, det är så jävla intressant det där när man är på Google.
Ja.
För jag slog upp Ben-Hur, för jag känner att jag har inte sett den. Har du sett den?
Nej.
Nej, det blir så jävla lustigt.
Det är därför jag säger också Ben-Hur.
Ja, men det blir så lustigt när man då slår upp den på Wikipedia. Man får hela tiden förslag på frågor ju, eller hur?
Ja, just det.
Så man väl klickar på ändå så här, finns det en Ben-Hur i Bibeln kan man få svar på. Hur många hästar dog under inspelningen?
Mm. Då blir du nyfiken där, hur många hästar dog?
Inga.
Nej,
men i originalet som faktiskt kom på 20-talet, där dog det många hästar.
Okej, okay. Ja, fan.
Men vilken jävla lång, vi ska inte, vi kör tre snabba.
Ja, men vi ska köra tre snabba alldeles snart. Jag vill bara lägga in en liten sak, för jag såg en, det är väl någon form av annons egentligen från Nordiska museet. För att Nordiska museet har, vad som framgår i den här texten, tydligen, eller de ska inviga någon liten hörna där man kan liksom sitta och ha lite mysigt, man kan köpa lite dryck. Det låter som ett café egentligen, man använder inte det ordet.
Nej.
Förfriskningar står det.
Ja.
Och för att det ska vara mysigt där så vill de ha några palmer.
Det var som en liten oas kanske.
Exakt, men de har inga palmer.
Nej.
Så att rubriken är, vem har en palm till övers?
I annonsen, idén.
Ja, vem, alltså varför, är det helt förbryllande. De hör alltså av sig till DN för att få tag i en palm.
Men de hade väl inga andra kanaler då? De satt i mötet och funderade, vad har vi för, vi måste ha tag på en palm.
Ja.
Och man tittar med varandra, alltså man kollar ju så här, har du någon polare som har en palm?
Ja.
Nej. Vad har vi för alternativ?
Nej, men antingen så
lägger du ut en annons på det här idén. Det är nog det första, det är det man gör 1965 alltså.
Det känns ändå intressant att DN var den rimliga kanalen då för dem att få tag i en palm.
Mm.
Man kan ju också, det fanns inget lättare då. För att om det var så svårt att få tag i palmer 65, att man lade ut en annons i DN.
Mm.
Alltså ett statligt museum lägger ut en annons i DN att de vill ha en palm. Och dessutom skriver, vem har en palm till över? Så det är någon som sitter på palmer. Nej, det är helt sjukt.
Ja, det är.
Ska vi köra tre snabba eller?
Ja.
Tre snabba.
Det har varit helg i Stockholm och med helgen kommer också en hel del fylla. Det kan vi se i Dagens Nyheter för att det är en ung person, en yngling som har passerat slottet sent på natten under sin berusning och bestämt sig för att ta sig in på inre borgården vid slottet där man då inte får vara under natten och besöka det. Mm. Den här personen blev stoppad av vaktstyrkor som då först försökte få bort han med ord. Han flyttade inte på sig så de fick ingripa med sina kroppar för att försöka få bort han därifrån. Men då smällde han till en sergeant i ansiktet och har nu ett åtal att vänta.
Ja, det är inte bara i Stockholm som det händer saker här. I Hallstavik utanför Uppsala så grep polisen en misstänkt rattfyllerist och var på väg hem i bilen med den här misstänkta mannen. Då helt plötsligt det dyker ner en blomkruka utanför bilen från en balkong. Så att polisbilen stannar ju för att undersöka detta. Det visar sig att den här blomkrukan har då personen som bor i huset, som har en affär i det huset, har han kastat ner för att uppmärksamma polisen på att det sker ett inbrott i hans hem. Polisen såg ingen annan möjlighet än att ta med sig den misstänkte rattfylleristen upp i det här huset för att försöka stoppa det här brottet. Och tillsammans med den misstänkte rattfylleristen så griper de den här mannen då. Och innan rattfylleristen, misstänkte rattfylleristen, sätter sig själv i en cell hos polisen så hjälper han polisen att sätta den här inbrottstjuven i en annan cell.
Och då kan vi också säga att inte Flora gör reklam som sig bör för blommor. Det intressanta är väl kanske det att Interflora använder ett väldigt intressant genusperspektiv på sin reklam som de har. Det är en rubrik som säger: en flicka glömmer aldrig sitt första blomogram. Sen kommer texten då som säger så här: hon känner sig plötsligt som kvinna. Återvärd, omsvärmad, uppvaktad. Hon glömmer er aldrig. Flickor är såna. Alltid överlyckliga att få blommor. Som är så enkelt att ge. Vinn henne. Behåll henne. Med ett blomogram. Ni är aldrig för långt borta för att blomografera. Så kan det ha sett ut 1965 med blomreklam.
Tre snabba.
Det var tre snabbare. Vi går vidare med avsnittet och fördjupa oss lite. Jag tänkte börja med någonting så spännande som 1200 mil i en bil.
Det är många mil det.
I en liten bil dessutom. Vad har du för erfarenhet av att åka bil långa sträckor?
Jag har en bra erfarenhet.
Du har en bra erfarenhet?
Jag har åkt mycket bil i mina dagar. Mm. Jag har kanske inte åkt 1200 mil i en bil. Men jag har åkt bil genom Europa med familjen. Jag trivs i bilen. Jag tyckte att det har varit ett fint sätt att uppleva olika länder på.
Vad är det för ålder du har varit i då?
Från 8-årsåldern till 16-årsåldern. Okay, jag har faktiskt inte varit runt själv i vuxen ålder. Då har jag valt flyget.
Men du har gjort det flera gånger alltså?
Ja, mycket under min uppväxt.
Men då var du ändå... Det var Gameboy som räddade barnet, David då.
Det är det jag minns. Ja, Super Mario Bros. På Gameboy, ja.
Ja, precis. Nej, men det här är två unga fröknar, Agnes Lindström och Astrid Claesson. De har alltså varit ute i 6 veckor.
Fröknar som i fröknar i skolan?
Fröknar som i ogifta skulle jag gissa. Okay. Mm. Det är ett tecken på, vi har ju varit då här i en del gamla årtal här nyligen. 1918 tror jag var förra gången. Det har ju hänt uppenbarligen en hel del då att två unga kvinnor är ute på bilsemester i Europa. Det känns som ett stort hopp från 1918 som förra avsnittet handlar om.
Fanns det ens bil då?
Nej, men alltså man hade ju inte bil till vardags.
Nej, och var det någon som hade bil? 1918. Det var ju inte två unga fröknar.
Nej, det, absolut inte. Det är en jävla resa de har varit med om alltså.
De har kört Europa eller?
Ja, det kan jag få berätta lite om
vad de har gjort. Jorden runt på 1200 mil. Hur? Nej, det gör man inte.
Alltså, det intressanta är ju inte bara resan de har gjort, utan det är också intressant att ta del av deras reflektioner av platserna de har varit vid.
Vad är det här? Jag förstår inte. Är det en artikel om...
Två helt okända personer, skulle jag säga.
Där DN berättar om... De här två tjejerna har varit ute på en resa och... De bara, är det en reportage om att
ja, kan man
unga
säga,
tjejer i en bil? Liksom?
Det är en bild på de här två unga fröknarna, Agnes Lindström och Astrid Claesson. Troligtvis så känner de ju någon som jobbar på DN, skulle jag tro. Mm. Eller så har de ringt in och det här är kanske en uppseendeväckande berättelse 1965. Idag hade det inte, det hade hamnat i en lokaltidning om de kom från en liten håla.
Oh, fast det mesta hamnar ju i en lokaltidning, tänker jag.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är det jag menar. Det är väl lokal tidningsnivå på det. Mm. Det hade aldrig hamnat i det, så kan vi säga. Deras reflektioner av resan som sagt är ju intressant, för att de har bland annat då på sin resa varit i Turkiet. Då kan de ju ge lite tips till läsarna om vad man kan råka ut för om man till exempel hamnar i Turkiet.
Mm.
De har till exempel ett tips att om man någon gång kommer till Turkiet så ska man passa sig för de här små barnen som finns där som drar omkring och säljer frukt.
Okay.
För om man inte handlar de här barnen så kan man räkna med att till exempel få ett halvrutet äpple kastat rätt i pannan.
Mm.
Det är den bilden man får av Turkiet av det här resande sällskapet av två personer.
Mm.
Men att den blev 1200 mil lång, den här resan, det var inte riktigt planen. Det var så att det började med att de den 1 juli åkte till Leningrad och vidare till Moskva med bil alltså.
Mm.
Och över de gräsliga kaukasiska bergen står det. Sen vidare runt Svarta havet, över till över Dardanellerna till Ankara och sen hemresan via Istanbul, Sofia, Bukarest, Budapest, Prag, Berlin och slutligen Trelleborg. Så var de i Sverige då.
Jäkla resa alltså. Ja, hur länge var de iväg, står det? Eller?
6 veckor.
De har jobbat på rätt bra ändå.
Mm.
1200 mil, ja.
Och de... Det står att alltså, de har rest 1200 mil utan att kunna ett enda ord av de konstiga språk som talas i de här delarna av världen. Och det enda de hade var egentligen lite, citat, hemlagad engelska. Så de hade, hur de klarade sig, det är mycket oklart egentligen. De hade, kunde väl några hälsningsfraser på engelska. Det kanske var också språkförbistringarna som gjorde att det blev lite knas när de var iväg. För att när de kom till Moskva, då hade de då förstått att det skulle bli för krångligt att åka bil vidare söderut, vad jag förstår.
Mm.
Här är det rörigt, för jag får inte ihop det riktigt. För att det de hade gjort då, det var att de hade beställt så att bilen skulle fraktas med tåg till Turkiet. Och att de själva skulle åka tåg.
Mm. Mm.
Det låter dyrt, tycker jag.
Ja, det låter väldigt dyrt.
Så jag, där får jag inte riktigt ihop det. Men de fick hjälp av en jättevänlig rysk turistguide. Som hjälpte dem till rätta med sovkupé och så vidare. De somnade gott på tåget och 60 mil senare så vaknade de och kunde då konstatera att de hade hamnat på fel tåg.
Bilen var på ett annat tåg, eller?
Ja, bilen var på ett annat tåg.
Mm.
De fick åka 60 mil tillbaka och hamnade då i den lilla armeniska staden Leninakan. Jag vet inte hur det uttalas. Det låter som att de har tagit efter Lenin då.
Mm-hmm.
Den heter nog någonting annat idag. Dit kom då till slut deras bil också. Så att de fick återse bilen. Det var inget fel på bilen när den kom dit. Men de hade inget bagage kvar i den. Det var någon som hade snutt bagaget.
Mm-hmm.
Dessutom, vid gränsen mellan Ryssland och Turkiet så var de tvungna att betala $124 i arvode för att ryssarna hade vakt i bilen åt dem. Så det blev ganska dyrt. De hade heller inte någon reseförsäkring så de kunde då inte få ersättning för bagaget. Men deras upplevelse av Ryssland verkar ha varit bra. De tyckte att de blev trevligt bemötta. De säger att vägarna var bra och att de fick perfekt service.
Mm.
De gillade dock inte att köra bil i Moskva. Mycket värre än i Stockholm. Taxibilarna kör snabbt. De kör 90 km i timmen och gör väldigt hastiga inbromsningar, tvärnitar och så vidare. Men bra känsla fick de i alla fall av Ryssland. Värre blev det Turkiet.
Mm.
De hamnade i en liten smutsig småstad för att när de kom med tåget då, över gränsen dit, så var man tvungen att flytta bilen från det här tåget till ett annat tåg.
Varför det?
För att de har olika spår, hade då i alla fall, i Ryssland kontra Turkiet.
Jaha.
Det var liksom inte samma spårbredd. Lite lättare okay. Idag när man åker tåg, då kan ju liksom tåget passera landsgränser.
Ja, men för att bara slänga in dock, jag hörde på P1 häromdagen, det är ju otroligt krångligt att ta tåget.
Mm.
Alltså om man nu vill röra sig över nationsgränser. Det var väl någon slags, jag vet inte vad det var.
Det känns som att det kanske är nästa stora projekt för EU. Liksom att integrera
verkligen,
länderna, att
verkligen.
Knyta ihop.
Så frågan om det inte var lättare då, egentligen. Alltså, det har ju ingen...
Du tycker att det ingen... verkar lätt, eller?
Nej, men jag menar bara på att frågan är så stor skillnad idag, egentligen. Nu blir det så här, det blir extrema exempel just det här med olika spår och sådär. Det är kanske bättre idag, men...
Men jag tror att det var ganska vanligt då att man byggde spår olika. För länder var rädda att fienden skulle komma in på järnvägarna. Så att det var
såklart.
Liksom militärstrategiskt där, att inte ha exakt samma järnvägar.
Men du, och en annan reflektion.
Mm.
Nu är det 2 unga tjejer och det kanske gör någonting med att de är fine med allt strul. Men många hade ju gett upp idag. Alltså tänk på bekvämligheten man ändå vill ha idag.
Ja,
nej, skulle du sätta som lite så här...
Ja, men, vi fraktar bilen genom Kaukasus ner
till
Turkiet.
Men det är ju en störd idé. Är det inte det? Alltså idag så är det ju... Jag vet inte vad det är, men vi ska göra så otroligt smidigt idag.
Jo, och om du bestämmer dig för att ta bilen på bilsemester, då tar du ju bilen. Vi skulle ju aldrig komma på tanken att ja, men från Moskva ner till Turkiet orkar vi inte köra. Kan vi kanske hitta någon godsvagn som vi kan köra upp bilen på?
Jo, vad kan man ens det? Som privatperson kan man ens bara...
Ja, jag tror det är dyrt i alla fall.
Vad var... var mer flexibelt 1965. Man hittar lösningar tillsammans. Man hjälpte så. Det var bättre förr.
Nej, jag fattar inte att de fick tillbaka den jävla bilen. Armenisk stad också. Armenien, ja.
Där ingen förstår vad den andra säger.
Nej.
Ja, det är, ja, jag blir, man blir lite avundsjuk på de här två tjejerna 1965.
Ja, men de är med om äventyr,
ja,
i alla fall.
Verkligen.
När de kom till Turkiet så blev det en fruktansvärd vecka för dem, säger de. De hamnade i en liten smutsig småstad och det här berodde på att bilen då skulle lastas över till det där spåret som jag sa.
Ja.
Och den bilen hade ju gått bra genom Ryssland. Men på Turkiets så kallade vägar, som de säger, så tog det stopp.
Okej, det var för dåligt helt enkelt.
Alltså det skakade så mycket på vägarna så att motorn skakade loss. Det säger lite om den tjeckiska bilen, tänker jag också. Fläkten trasade sönder plåten i motorhuven och kylaren bryts loss av skakningarna. Så de var ju då tvungna att bo på ett hotell en vecka för att fixa bilen då.
Hade de sovit i bilen annars? Eller?
Jag vet inte. De fick bo där en vecka. Det enda de kunde äta var te och limpa, även om de hade slut på pengar. Det gick inget vidare, men sen verkar det ha löst sig lite grann. För att vägen hem sen, via Turkiet och Östeuropa upp till Sverige, där står det ingenting om.
Nej.
Så att upplevelsen där verkar väl ha varit lite mer komfortabel, kan man säga. En sån här resa, jag vet inte fan, alltså, det är lättare att resa då, men hade du gjort en sån här bilresa idag? Trots att du har AC, du har bättre bil.
Är bara den grejen. Det är inte så långt man behöver gå tillbaka. Vi åkte utan AC första året vi åkte ner på 80-talet.
Ja.
Idag sätter man sig inte ens i en bil om det är så.
Nej.
Även fast det är 22 grader ute. Svensk sommar. Nej, fast jag blir ju lite avundsjuk på dem. Jag blir ju sugen att sätta mig i en bil och sen åka ner. Det verkar ju, de hade en plan, men det är ändå ganska sådär, ganska planlöst ändå.
Ja, jag får nästan panik. Alltså, hade jag satt mig på tåg och hamnat 60 mil fel,
ja,
och bilen var på ett annat tåg eller på väg någon annanstans, jag hade fått hjärtinfarkt, tror jag.
Jag gjorde det en gång, det kanske jag har berättat.
Vadå, du satte dig på fel tåg och bilen?
Nej, jag satt mig på rätt tåg men missade att gå av. Så att jag åkte ju 50 mil söderut när jag egentligen skulle ha åkt upp till Sverige. Så jag klev på i Amsterdam,
ja,
missade ett byte någonstans på vägen, så jag vaknade upp i Schweiz. Så att, ja, det klarade jag. Det gick ju bra till slut ändå. Men,
ja.
Sa jag Amsterdam? Ja. Nej, vad var din fråga? Det var...
Nej, men jag har egentligen ingen fråga. Jag tycker bara att kul att se att den här avslappnade inställningen till att bara dra ut i Europa. Fan, det här var ju mitt under kalla kriget dessutom. Ja. Två unga tjejer. Jag fattar inte att de släktingarna vågade släppa iväg dem heller.
Nej.
Ja, men det var i alla fall en jävla bilresa de gjorde och jag kände att jag blev imponerad.
Mm, verkligen. Spännande. Man blir sugen att sätta sig i en bil och glida ner genom Europa på en...
Ja, genom Östeuropa, verkligen. Ja.
I en öppen bil på en öppen väg. Så kan jag känna.
Absolut.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har hittat Emil Ford.
Det ringer ingen klocka.
Nej. Men han ska uppträda här i augusti på Gröna Lund.
Okej. Okay.
Han var en sångare som föddes på Santa Lucia. Heter han det? Nej, det är sången. Men Saint Lucia.
Saint Lucia, eller Lucia kanske heter på engelska. Ja, Karibien eller?
Ja, men exakt. Mm. Men var väldigt populär framförallt i Storbritannien då på 50- och 60-talet och hade ett band som hette Emil Ford and the Checkmates. Och innan vi pratar om hans musik så skulle jag vilja prata om det han hade gemensamt med Jimi Hendrix.
Aha.
Båda de hade nämligen synestesi. Vet du vad det är?
Nej.
Det är ett neurologiskt tillstånd som innebär att man har... Alltså när du upplever saker så jobbar ju du förmodligen med ett sinne i taget.
Mm.
När du läser så använder du synen. När du lyssnar så använder du hörseln. Men det Hendrix och Ford hade gemensamt var att de hade två eller flera sinnen sammankopplade samtidigt.
Men har inte alla det mer eller mindre? Fast att det där är någon hög utsträckning, eller?
Jo, fast det här handlar ju om du då, om jag skriver synestesi här framför dig, så skulle du, eventuellt skulle kunna vara så att du ser S-et, det är rött för dig. Och Y-et är blått. Och N-et är E. Och
ja,
på samma sätt, samma sätt med ljud. Är det Håkan Hellström som har pratat om att han ser färger när han hör toner?
Att det är möjligt.
Nej, jag har ingen aning. Men det kan man också göra då.
Okay.
Så att när du spelar gitarren, du slår an ett A-akkord, så känner du, eller så ser du färgen. För mig skulle den vara blå. A känns ju blått, va? D känns ju rött. Nej, men jag har inte synestesi, så jag vet inte. Men de är sammankopplade. Och det är väl en väldigt fascinerande... Det är ju inte en sjukdom. Det ju verkar ju inte vara ett problem, det lilla jag har läst på om synestesi.
Nej.
Utan det verkar ju snarare berika. Nu kanske de som har mer kunskaper om just det här skulle säga att det finns problem med det här. Men i alla fall, det hade han i alla fall.
Mm.
Men det var inte det enda, utan han...
Var vänsterhänt också?
Han var vänsterhänt.
Mm.
Nej, han var en framgångsrik ljudtekniker.
Var Jimi Hendrix också det?
Det vet jag inte. Men det var i alla fall...
Jag tror du pratade om de hade gemensamt.
Nej, det hade de gemensamt, synestesin.
Ja.
Men Emil Ford var också väldigt insnöad på det här med ljud. Och när du går på karaokebar så gör du det mycket tack vare Emil Ford.
Jaha.
För han lade grunden till... För det vi idag kallar... Säger man backing track?
Alltså,
backtrack.
Backtrack säger man vanligtvis idag, ja.
Ja, men det som många artister använder sig av när de har livespelningar. Att man har någon typ av bakgrundsmusik förinspelat.
Exakt.
Ja.
Det är ganska vanligt att man bara... Det när man kör live till exempel är sången. Och musiken är liksom backtracks.
Karaoke, hela grunden i det är ju att man sjunger till förinspelat. Så det var han med och använde.
Han var pionjär.
Han var pionjär, precis.
Mm.
Om vi då skulle fokusera på det han var mest känd för så är det ju en låt.
Är det här någonting jag bör känna till alltså?
Nej, får se. Jag kan spela upp lite kort här. Den låter så här. Det här var en listetta han hade och det är den han är mest känd för.
Okej. Okay.
Titeln är lång.
Jag känner inte... Alltså det där boob-babidoo-badoo är ju väldigt vanligt.
Ja, det är väl inte det så här sex, typiskt 50-60-talsgrej.
Verkligen.
Men låten har ju en av de jobbigaste titlarna. Den är så jäkla bra den här What do you want to make those eyes at me for? Den är lång. Fan vad jag älskar What do you want to make those eyes for at me for?
Ja, det är krångligt.
Ja, men vad betyder
det? Det blev en listetta ändå.
What do you want to make those eyes at me for? Jaha, varför kollar du på mig så där? Nu är jag med. Det är hans största hit.
Den var stor i Sverige eller i USA. Eller det var en världshit liksom.
Listetta, jag antar i England eller kanske till och med USA.
Mm.
Mm. Det jag tycker är intressant, det är att det var en cover.
Okay.
Och det är väl inte jättekonstigt och jätteintressant egentligen. För det finns väl andra som har haft stora hittar med covers.
Oh ja.
Vilka tänker du på?
Jag tänker på till exempel Drömhus med Vill ha dig som var väldigt stor när jag gick på
ja, men det var
denna
det.
Stadiet kanske.
Blev den större... än originalet?
Nej.
För det där tycker jag är intressant.
Det tror jag. Ja, för oss som gick på mellanstadiet kanske. Men då gick man ju hem och då sa föräldrarna att ja, men den där lyssnade jag på när jag gick på högstadiet. Och då,
Vilken väljer du att lyssna på idag? Om du nu skulle få feeling och vilja lyssna på Vill ha dig i mörkret hos mig. Eller vad heter det?
Jag tror den heter Vill ha dig.
Lika lång. Ja.
Nej, men du kör ju originalet.
Du kör originalet.
Ja, för att det är OSA 80-tal.
Mm.
Den där Drömhus var väl någon riktigt så här sunkig... Var det någon sorts halvtekno eller vad var
ja,
det?
Ja, jag tror att den också var för mycket bara den tidens musik. Man fångar upp allting på 90-talet liksom. Och det höll då, men inte kanske nu. Men ja, ni ska inte säga, för Drömhus gör väl såna här nostalgikonserter tillsammans med andra artister, typ Dr. Alban och andra de här på 90-talet. Så att
Möjligt, ja. Jag har fan ingen aning.
Men för dig så är originalet större.
Jag funderar på om det är någon jag verkligen tycker är bättre i cover. Jag tyckte i alla fall att Guns N' Roses version av Live and Let Die var bra.
Jag trodde ju länge att det var deras låt. Så som många gjorde
förmodligen. Paul McCartney Wings, va?
Mm.
Men alltså, vadå, har du något exempel där covern är bättre än originalet? Bob Dylans originalversion av Knockin' on Heaven's Door är väl inte hans vassaste.
Jag är den första att säga att jag tycker bättre om Guns N' Roses version.
Ja,
jag skulle säga att den... Nej, det är kanske att ta i. Det är ändå Bob Dylan vi pratar om.
Ja,
känns
det
lite
också...
som att svära kyrkan och säga att Guns N' Roses version är bättre. Nej, än...
Fast jag vet inte. Han har gjort så mycket annat som är jättebra ju.
Ibland är det lite oklart om det är en cover man lyssnar på, tänker jag. Ibland går man runt och lyssnar på en låt som visar sig vara en cover. Ja, man känner sig lite lurad.
Det kan bli en viss besvikelse.
Ja.
Jag tror att det kan vara extra knulligt om man lyssnar på en del gamla svenska låtar. Sen får man höra att originalet var egentligen en amerikansk låt och Lill Lindfors eller Hepstars eller någon gjorde om den.
Och det var ju väldigt vanligt och är väl än idag. Men covers har ju varit ett väldigt effektivt sätt för att skaffa sig en karriär. Om man ser tillbaka musikhistorien.
Verkligen.
Att återanvända hittar och göra sin egen tolkning. I många gånger väldigt likt originalet. Bara samma grej liksom.
Ja visst, samma sound.
Mm.
Jag tänkte på det för att jag såg det här Allt för Sverige.
Mm.
Amerikanerna som åker till Sverige och ska söka sina rötter och det är blödigt så in i helvete. Men då körde de den gamla låten Är du kär med en och Claes Göran? Det kan väl ha varit, var det Lil Babs? Skitsamma vem det var, men du vet vilken låt det är.
Förmodligen inte en engelsk version från början, va?
Jo.
Are you in love with me still, Claes Göran? Ja,
det är en helt annan text. Och jag har ju jämt tänkt att det är en klassisk svensk gammal dänga.
Äkta.
Ja, är det en cover?
Sånt är livet, likadant, Anita Lindblom. Sånt är livet.
Exakt. Det visste jag inte. Nu är ju liksom en del av min historia är förstörd nu.
Ja, skrevs av Bill Cook. Men jag vet dock inte vad...
Bill Cook gled in och skrev lite svensk pophistoria. Det hade han ju inte räknat med.
Nej, det var Stickan Andersson som skrev den sen. Eller skrev den svenska texten. Ja, precis. Men det är ett sånt där exempel på där man känner sig, som sagt, lurad. Jag känner mig väldigt dragen vid näsan. Säger man så?
Det är möjligt.
När jag har sett Bodyguard för 17:e gången. Jag har sett Kevin Costner hångla upp Whitney Houston. Och låten spelas. Och så är det någon som droppar lite senare att nej, men det där är en Dolly Parton-låt.
I Will Always Love You.
Ja, precis.
Ja, det visste jag inte att det var Dolly Parton faktiskt. Jag trodde att det var någon gammal gubbe som skrev den.
Ja, nej. Dolly Parton skrev den faktiskt 74.
Jaha.
Ja. Ja, okej.
Nej, men det...
Det är så här, i chock. Ja, vi måste sluta spela in.
Nej, men det... Ja, kul.
Dolly Parton har faktiskt sjungit in den flera gånger. Han sjungit in en duett med Michael Bolton. Men där är det ganska tydligt att coverversionen ibland blir större än originalet.
Ja, men det tror jag har hänt ganska många gånger. Att den har blivit större, ja.
Jag tänker på en sån här låt som, jag vet inte om du kan det, men den går så här.
Nej, tyst.
Ja, förlåt.
Nej. Börja känna till den.
Det är The Man Who Sold the World som blev väldigt populär i och med Nirvanas Unplugged-skiva.
Aha, ja, ja.
Och det är ju en David Bowie-låt från början och jag lyssnade väl typ i 10 år på den låten utan att fatta det. Liksom. Sen skulle David Bowie-fans säga att, alltså, det där är otroligt subjektivt såklart. Om originalet är...
Jo,
om covern är bättre än originalet, så att säga. Men vi har ju några andra exempel. Visste du att Cyndi Lauper's Girls Just Wanna Have Fun faktiskt är en cover?
Nej.
Nej? Det var alltså en Robert Hazard. Eller Hazard. Ja. New Wave-artist från Philadelphia som spelade in den. Och redan 79 då, nu kommer den här Cyndi Lauper kommer lite senare på 80-talet med sin version.
Ja.
Men det som gjorde den stor var ju att när det blev en kvinnans perspektiv på då, Girls Just Wanna Have Fun.
Då blev det så en girl power.
Ja, day. Precis. Och det blev världens hit liksom. Men där är också så här, ja, covern är större än originalet utan tvekan. Jag har nog aldrig hört någon annan version av den.
Nej, verkligen inte. Har du några fler eller?
Vet du den här låten Mad World?
Nej.
Det är Gary Jules och Michael Andrews som gjorde en jättesorglig pianoballad från 2001. Jag älskade den låten. Nej, jag ska inte sjunga sådär. Fan, gör jag det för? Men deras version är det såhär raka motsatsen. Det var Tears for Fears som gjorde den redan 1982.
Oh, shit.
Och den är såhär glad och dansvänlig. Alltså originalet är glatt liksom. Och den här som de spelade in då i början på 2000-talet som blev en otrolig hit. Och som de flesta tänker, om man säger Mad World, så är det Gary Jules och Michael Andrews man tänker på. Nu vet ju inte du vilken det är, ser jag på dig.
Nej, lite lost där.
Men om man kan musik vet man det.
Ja, exakt. Ja. Jag har inte varit med de senaste 33 åren, känner jag.
I Fought the Law är en fantastisk låt av The Clash.
Just det.
Det var inte de som skrev den, det är en cover.
Alltså,
Sonny Curtis and the Crickets som skrev låten. Och den blev känd först efter att The Bobby Fuller Four spelade in den 1966. Men det var ju 1979 som The Clash gjorde den till en mega hit. Och det är den vi känner till. Du har ju aldrig hört om The Crickets till exempel.
Helt.
Alltid mindblowing.
Ja, det är helt sjukt.
Jag tänker att idag, för att bara avsluta det här. Det finns ju en artist eller grupp som heter The Weeknd. Jag har haft några hittar. Jag blir lite nervös för dagens ungdomar, dagens musiklyssnare, som lyssnar på deras låt som heter DD och en cover på Dirty Diana med Michael Jackson.
Ja, de tror
jag blir rädd att folk ska tro att det är The Weeknd som har gjort den här låten.
Ja. Ja. Tänk vad många som blev rädda när ungdomarna kom hem och sa att det var drömhus som hade gjort vill ha dig.
Exakt.
Ja, men det är fascinerande och det där kommer ju liksom, varje ny generation kan ju liksom återerövra en gammal låt och gör den till sin egen liksom.
Definitivt. En låt som alla vet är en cover är ju Nothing Compares to You.
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Vem tänker du? Vem artisten? Vem tänker du?
Irländskan O'Connor.
Sinead O'Connor, right? Sinead O'Connor.
All right.
Ja, Sinead O'Connor. Men det är ju faktiskt en Prince-låt.
Ja, hon är ju konverterad och blivit muslim, tror jag.
Det har hon, ja, precis. Mm. Vänta, dog inte hon?
Nej.
Nej, så det ser jag varje gång. Det var något avsnitt.
Jag tror hon lever och är vid hyfsat god vigör. Jag skulle vilja fortsätta att prata om några helt okända personer som på något sätt var en del av den här veckan. Kanske inte på en global nivå, men i alla fall i ett svenskt sammanhang. Det är 4 personer jag vill att du ska få ta del av nu.
Okej.
Okay. Den här veckan. Jag har faktiskt funderat på om jag ska dela upp de här 4 personernas vecka eller dagar i 4 parallella historier.
Okej.
Tror du att du kan hänga med det? Liksom att du förföljer 4 parallella berättelser?
Ja, alltså.
Är det fan
det tror jag ska klara. Men
tror du att lyssnarna klarar det?
Ja, det här kan ju vara så här, man väljer att lyssna vidare på flera avsnitt av den här podden eller så lägger man ner för att du trasslar till det. Det är intressant upplägg, tänker jag. Men det handlar ju om att du ska då ro detta i land. Kör!
Det är jag inte säker på att jag gör, men efter 102 avsnitt så tänker jag att har de inte lämnat oss tidigare så tror jag inte de gör det nu heller.
Exakt, det här är det ultimata testet. Nu kör vi.
Vi befinner oss i Sundbyberg och Siverts kabelverk. Fabriken går på högvarv. Plötsligt blir det något fel vid någon av maskinerna. En knytnäv stor del metall lossnar och flyger iväg.
Får jag lägga mig i här eller ska jag bara vara helt tyst hela tiden och du berätta 4 parallella historier?
Du får lägga dig ibland om du vill.
Okej. Okay.
Den första delen.
Spännande start.
En 10-årig flicka från Bandhagen är ute och cyklar i sommarvärmen. Hon är nog lycklig efter ytterligare en härlig sommardag. Hon har varit och badat med en vän och cyklar hemåt med ett stort tuggummi i munnen.
Hubba bubba förmodligen. Ja, nej, men hon säger att jag lägger
det
till lite.
Jag tänkte också på det. Jag
adderar någonting här.
Det är surströmmingsfest i Tranås.
Right.
Snickaren Carl Lindqvist är arrangör. Vad han inte vet är att han har checkat surströmming för sista gången.
Vad är det? Ja, okej. Det var tredje. Nu kör vi starten på fjärde.
Ja.
Så jävla. Vilket nytänk det här är. Det är fantastiskt. Ja.
En 25-årig hissmontör från Stockholm är tillbaka från sommarens semester. Dagens uppdrag ska utföras vid Gustav Adolfs torg, närmare bestämt på UD, Utrikesdepartementet.
Du är ju vad Tarantino är för filmen, är vad du är för podcasten. Ja.
I samma soliga Sundbyberg står en kanske lika solig spanjor i Marabouparken. Kanske står han och tänker på choklad eftersom han jobbar där. Eller så tänker han på något annat. Han ser i alla fall inte det föremål som just nu slungas mot honom ända borta från kabelverket.
Oj då. För det var ju en annan kille i början.
I närheten av Älvsjöbadet vinglar flickan till på sin cykel. Hon tappar kontrollen över cykeln och för ut i vägbanan. Flickan är plötsligt ute i vägbanan. Hon hinner inte flytta sig från bilisten som kommer farande. Och bilisten hinner inte stanna. Det är mycket sprit på surströmmingsfesten.
Såklart.
Karls arbetskamrat från Norrland är där.
Oj, ja då.
Huset de hyr ägs av en polis i Tranås. All right. Polisen med fru är inbjudna och befinner sig på festen. Det är några vajrar som ska bytas på hissen. Det är inte någon särskilt gammal hiss. Den har varit i bruk i 20 år. Hissen har en automatisk hissuppfångare, vilket betyder att om hissen färdes för snabbt neråt så bromsar den automatiskt. Centrifugalkraften kan få enorm verkan, David. Metallklumpen från kabelverket flyger snabbt genom augustiluften. Den slungas rakt mot det fönster bakom vilket spanjoren i Marabou Parkens chokladfabrik står. Rutan krossas. Spanjoren träffas i pannan och sjunker ner på golvet död.
Det kommer gå åt helvete för alla, det är rätt tydligt redan nu. Men ja, kör.
Flickan ligger på gatan men andas inte. Chaufför Nils Magnusson hittar henne på marken. Han kontrollerar andningen och lyckas få ut ett stort jävla tuggummi som blockerar andningen i flickans svalg. Hon överlever med hjärnskakning. Ambulansen i Tranås får ett hastigt larm och beger sig till en plats där det är någon slags surströmmingsfest. En man vid namn Carl Lindqvist ligger livlös på golvet. Mördaren är än så länge okänd. Kan det vara polisen? 25-åringen är på hisskorgens tak. Vajrarna är bortkopplade, men det är ju ingen fara eftersom den har en automatisk hissuppfångare. Men hissuppfångaren funkar inte. Hissen faller och personen dör omedelbart.
Jag läste om det där faktiskt. Jävla otäckt. Det blev precis som på de där bilderna i hissarna.
Ja.
De obehagliga bilderna som gör att man inte ens vill gå in i en hiss.
Ja, men du, här har vi alltså fyra separata berättelser. Känns det inte ändå när jag läser det för dig, kommer man inte ganska nära de här personernas liv på något sätt? Det här är ju helt, liksom, ingen kommer ihåg det här. Ja, det kan ju vara någon som är släkt med någon av de här. Någon, ja, men vänta, flickan med tuggummit kanske lever ju. Vad kan hon vara född? Säg att hon är född 55. Ja, hon är ju lika gammal som farsan. Hon lever ju.
Mm.
Men de andra, det är liksom, ja, det är någon anhörig. Ja, men jag hade en släkting som flyttar till Sverige.
Vad hände med Alfredo liksom?
Det flyg en metallbit från fabriken på andra sidan Marabouparken.
Ja.
Tänk vilken fart alltså.
Ja, nej men ja.
Och den här med polisen, alltså festen där. Jag vet inte om det var polisen. Men
där visste man inte vad som hade hänt.
Nej,
det fick man inte del i den här berättelsen.
Nej. Jag läste ju bara den här veckan. Och sen den här hissmontören.
Alltså, han var ju ung vet jag.
Han var 25 år. Han hade ingen familj förstår jag sen. Och kom från utlandet. Jag vet inte var han kom ifrån.
Ja, då dog det nog två hissmontörer den här veckan. För det var en svensk jag läste om.
Nej, men det måste ju ha varit han. Det kunde inte ha varit två hissmontörer som dog den här veckan.
Nej, men det var ett svenskt namn. Kommer ihåg någon Nilsen och sådär.
Men, men det var ett nytt grepp. Värt att testa, tänkte jag.
Ja, dramaturgiskt. Fantastiskt
Ja, fantastiskt upplyftande. Var det inte. Men det var ju intressant att se om du kunde hänga med.
Ja, men det kunde man. Definitivt. Får se vad lyssnarna tycker då.
Ja.
Hör av er om ni tycker att Thomas tar sig alldeles för stora friheter. Tillbaka till dåtid. Tillbaka till datiden@gmail.com.
Ska du ta och kanske avrunda det här med någonting då? Du som följer manus.
Ja, men det kan jag. Jag kan avsluta med lite ljusare historia. Som i alla fall ett ljusslut jämfört med dina dystra historier här.
Jag tyckte ändå att flicka med tuggummet.
Ja, det var ju fint. Det var fint. Men det här är lite som ett mysterium faktiskt. Jag läser, och frågan som liksom blir hängandes kvar efter man har tagit del av den här berättelsen är: hur hamnade Mikael i soptunnan? Och det jag tar del av, det är någonting som hände i Göteborg. Då har vi en 3-årig göteborgspojke, Mikael Andersson.
Alltså det var 3-åring som hamnade i...
Ja.
Oj.
Precis. Ja. För han då, Mikael, han är ute och handlar med sin mormor på eftermiddagen. Och mormor lämnade honom ensam en kort stund på en lekplats. Hon skulle in och fixa någonting. När hon kom tillbaka var han försvunnen.
Modigt ändå, tänker jag. 65. Man lämnar en unge som är 3 år själv på en lekplats. Det gör man inte idag,
det va? Gör man inte idag om man är vid sina sinnens fulla bruk, tänker jag.
65 var det nog ganska rimligt, kanske.
Varför var det rimligt då och inte nu?
Det hände inte så mycket.
Det kanske var så enkelt. Men han är ju borta i alla fall när hon kommer tillbaks. Och han är ju fortfarande inte tillbaka vid 6:30 på kvällen. Och föräldrarna får ju panik, såklart. Det har ju gått timmar nu, liksom 4-5 timmar. Och man får ju massor med människor att engagera sig i det, såklart. 30 poliser.
Oj.
Det är också något att reagera på.
Det måste ha varit en stor del av antalet poliser i Göteborg.
Jag tänker så här, det var alla poliser i Göteborg.
Nej, det var det nog inte, men det var...
Ja. Så här, polisen hade fler resurser 1965. Det kan vi slå fast.
De om
man
låter
30 poliser gå runt med spårhundar och leta efter en 3-årig pojke.
Det var innan Missing Peoples tid.
Det var det. Till slut så var man 100 personer som gick och letade efter den här 3-åriga Mikael.
Mm.
De hittade dem till slut. Allt slutade väl. Han låg och sov i en soptunna på Sankt Paulsgatan.
Okej, var ligger Sankt Paulsgatan i förhållande till hemmet och till lekplatsen?
Det är långt.
Nej.
Men det vet jag inte.
Varför säger du att det är långt då?
Jag ville bara att det skulle vara...
Okej.
Han var trött, såklart. Vart själv nu i... Eller det vet man ju inte heller om man har varit själv. Han kanske har hängt med någon, men trött och välbehållen var han.
Men hur hittade... Det var någon som skulle slänga sopor,
ja,
antar jag.
Ja, precis. Och där låg han och sov.
Vad fan?
Hur hamnade Mikael i soptunnan? Vad kan vi tänka oss?
Nej,
han är ju bara 3 år.
Nej, jag fattar
man är
inte.
Väl inte ens, är man ens påhittig när man är 3 år? Det man gör är
man
att man börjar
ner.
Vandra och gå och liksom...
Man kommer ju inte ner i en soptunna.
Nej, det gör man inte.
Tunna,
precis.
Tänker jag.
Ja, det blir riktigt mörkt.
Det är någon som har slängt ner den.
Ja.
Är det mormor?
Är det mormor?
Du har inget svar här alltså. Det är
nej, men du. Det är ju mormor. Hon är så jävla trött på honom. Det kan man förstå. Gå runt och handla med en 3-åring. Alltså man blir ju...
Det krävs inte mycket.
Nej.
Ja, herregud. Och om vi har någon lyssnare i Göteborgstrakten...
Som känner till det här. Som var med...
Kanske
Mikael,
inte var med.
Lever du fortfarande? Hör av dig.
Lever Mikael. Har ni hört något om Mikael? Oavsett, hör av er till oss. Jag säger det igen tillbaka till datiden @gmail.com. För det här är genuint nyfiken nu. För det kan vara så att Mikael lever.
Ja.
Och om han lever...
Så har han ju en story att berätta alltså.
Så,
om man minns det när man är 3 år. Det är inte säkert han gör det.
Nej, fast alltså, om Mikael lever och det här händer han. Så känner han ju till berättelsen. Eller hur?
Ja.
Han har ju det här urklippet hemma. Det kan ju vara så att vi då får kontakt med Mikael på riktigt.
Mm.
Och då är det här är ju en uppföljare.
Ja, vi får hålla tummarna för det.
Alla ni som hör Göteborgsregionen, ställ frågor på jobbet. Ställ frågor på spårvagnen. Vi måste...
Ut med annonser i DN eller i Göteborgs GP.
Ja, alltså gör vad ni kan för att vi ska få svar på det här. Vem var Mikael och lever han idag? Hör av er. Mitt telefonnummer är 0735 06 80 95. Jag är beredd på att gå långt här.
Jag med. Det här är en ny del i vår podcast. Det här
är Efterlyst.
Specialavsnitt.
Små fall från förr som aldrig blev något.
Vad hände här? Ja.
Vad hände sen? Ja. Men hörni, tack för att ni har lyssnat så här långt. Vi är tillbaka igen om ungefär 2 veckor.
Det är vi.
Ha en god jul, för att nästa gång vi hörs är... Det är nog mellandagarna eller något sånt där. Jag vet inte. Men oavsett, ha en god jul. Vi hörs. Ha det bra. Hej då!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.